Bismillah, alhamdulillah, och salat och assalamu ala rasulillah. Salam alaikum, kära lyssnare. Det här är bror Saleh från korancitat.com. Och just nu befinner jag mig hemma hos min bror Hussein Hamad. Salam alaikum, Hussein.
Wa alaikum salam wa rahmatullah, brorsan. Vad händer?
Alhamdulillah, det var bra. Efter det här fikat som är otroligt bra. Jag har gått lite upp i varv idag. Nu känner jag att jag har börjat landa mig efter den här otroligt fina fika med tårta med jordgubbar, färska jordgubbar.
Underbart. Avslöja inte för mycket bara. Det finns många sötsugna människor där ute säkert. Vi vill inte att de ska öga vårt fika.
Absolut. Versen som vi skulle diskutera idag, inshallah, är en vers som vi hittar i sura 49. Det är vers 13. Om jag kan läsa den på arabiska. Bismillahirrahmanirrahim. Ja ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafun inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. På svenska lyder det: människor, vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och stammar för att ni ska lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bästa vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. Det här är faktiskt en koranvers som du har fått välja, Hussein Hamad. Varför har du valt att diskutera denna koranversen?
Bismillahirrahmanirrahim. Och salatu och salamu ala sidina Muhammad och ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jag inleder med att prisa och välsigna Gud i Guds, den moderikes, den barmhärtiges namn. Och må Allahs frid och välsignelse vara över profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inledningsvis så valde jag den här versen just för att den berör ett väldigt aktuellt ämne, och det är människors jämlika värde. Och jag arbetar ju till vardags med frågor som rör rasism och ojämlikhet och social ojämlikhet. Och där man i synnerhet kallar för islamofobi. Och därför är det just en vers som tilltalar mig väldigt, väldigt mycket.
Mm. Absolut, i många muslimska sammanhang när man pratar om rasism och så är det många muslimer som citerar den här koranversen. Om vi pratar om rasism, vad är rasism?
Det är en jättebra fråga, och den skulle säkert få jättemånga, till och med väldigt aktiva människor som arbetar med frågor om rasism, att få dem att vackla. Men när det kommer till definitionen av rasism, så finns det en uppsjö av olika definitioner. Och det finns en definition som jag i synnerhet gillar väldigt mycket, och som jag anser har en väldigt omfattande betydelse och inbegriper det här ämnet på ett väldigt bra sätt. Och den lyder som sådan att rasism är ett institutionaliserat maktsystem av ojämlikheter som genom idén om ras, kultur, etnicitet och eller religion upprätthåller en grupps privilegierade ställning över en annan, och därmed begränsar andra gruppers möjligheter att fullständigt ta del av samhällets sociala, politiska och ekonomiska resurser. Och akademiker har genom åren såklart diskuterat vilken som är den mest adekvata och vilken som är den mest passande definitionen av rasism. Men jag tycker den här inbegriper termen och definitionen av termen på ett väldigt bra sätt. Och den pekar tydligt på vad problematiken är när det kommer till rasism. Att det just handlar om makt och överordnade och underordnade grupper.
Mm. Alltså många tänker så här: rasism, det har med raser att göra, att man hatar människor av en annan ras. Men i din definition här så fanns det tro, och det fanns lite andra aspekter också. Hur ser du på det?
Det är en väldigt bra fråga, för att det är många som inte håller med att islamofobi skulle vara en rasism till exempel. Eller att andra sorters rasism, att det skulle vara en rasism överhuvudtaget, just för att det inte har någon relation till ras. Och det här är egentligen ett argument som går emot människorna som hävdar det här argumentet eller förespråkarna av det här argumentet. För att om man antar att det här argumentet skulle stämma, då är det på något vis som att man håller med om att idén om ras verkligen existerar. Och om man inte håller med om att idén om ras existerar, då håller man ju med om att den är social, om att den är konstruerad. Att det är någonting som vi människor har kommit överens om, eller en ideologi som är konstruerad helt enkelt. Och om det är på så vis att det är en konstruerad idé om ras och att det finns en rashierarki, då kan det lika väl finnas en hierarki när det kommer till etnicitet eller när det kommer till religion.
Om vi tar då islamofobi, det är det som du är lite expert på. Vad grundar den sig på?
Jag skulle inte vilja påstå att jag är expert, men jag är en person som är intresserad av det och arbetar med det. Din fråga...
Vad grundar sig islamofobin på? Liksom, eller hur definierar du?
Det finns även olika definitioner när det kommer till islamofobi, precis som i frågan om rasism. Men där skulle jag vilja använda till exempel Mattias Gardell. Han däremot är en expert. Hans definition av vad islamofobi är. Och han har en väldigt bra definition där han säger att islamofobi, det är uttalanden, det är praktiker, det är handlingar, det är diskriminering mot muslimer eller människor som antas vara muslimer. Och som därmed råkar ut för antingen verbala attacker eller det kan vara fysiska handlingar, det kan vara hatbrott av olika slag.
Så om vi kommer tillbaka till Koranen lite grann, i kampen mot rasism, finner du någon inspiration? Finns det några verser ur Koranen, andra verser ur Koranen eller uttalanden från profeten Muhammed s.a.w. eller något annat från liksom den religiösa traditionen som du finner inspiration?
Jajamän, och där skulle jag vilja lyfta fram en tidigare vers. Du nämnde versen i sura 49 som kallas för Al-Hujurat. Det finns en tidigare vers som förekommer i sura 4, den första versen. Och den här suran heter An-Nisa, kvinnorna på arabiska. Och det säger Gud, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Översättningen av dess betydelse på svenska lyder: människor, frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av denna har skapat dess make och låtit dessa två föröka sig och sprida sig över jorden i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Gud i vars namn ni innerligt och enträget ber varandra om hjälp och visa aktning för de nära släktskapsbanden Gud vakar över er. Och just att Gud inleder med just det här att frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse tycker jag är väldigt talande för just denna vers. Och Guds fruktan som många lärda nämner i betydelsen av just betydelsen av Guds fruktan är just Guds medvetenhet. Som kanske är en bättre förklaring än just fruktan. Och en troende som har Guds fruktan är ju en gudsmedveten troende. Och den stora teologen Abu Hamid al-Ghazali, som bland annat skrev i Ihya Ulum al-Din, han har en väldigt fin definition när det kommer till motsatsen till gudsmedvetenhet och synder. Han säger att ma usi Allah illa an jahl imma an azamatihi aw bi shar'ihi. Han säger att en synd förekommer endast av okunskap, det vill säga motsatsen till medvetenhet. Och han säger antingen är en okunskap som är förankrad i vem Gud är, det vill säga hans makt och hans egenskaper, eller så är det en okunskap som grundar sig i kunskapen, det vill säga vad som är förbjudet och vad som är tillåtet, vad som är halal och vad som är haram. Och det är ett väldigt djupt uttalande att just säga att synd grundas i okunskap. Och inte den sortens okunskap som vi ytliga människor är vana vid, det vill säga kunskap i form av teoretiska principer som vi memorerar eller har i våra huvuden. Inte den sortens kunskap. Det här är en del av kunskapen, vilket även Abu Hamid al-Ghazali berör när han säger just att det är okunskap om Guds lagar, det som är tillåtet och det som är förbjudet. Men det finns en annan okunskap, och det är hjärtats okunskap om vem Gud är och hans egenskaper och hur allsmäktig Gud är.
Okej, jag tänkte på det här med rasism och islamofobi. Det är något som inte är bra. Vi vill försöka motarbeta. Det finns många som vill försöka motarbeta. Hur gör vi det på bästa sätt?
Jag tror onekligen det bästa sättet är det sätt som profeten Mohammed använde sig av i den tidiga, vad man skulle kalla för den pre-islamiska tiden. Och det är genom att stå upp för rättvisa, stå upp för sanning och genom aktivism. De tidiga muslimerna, eller den första generationens muslimer, var onekligen utan tvekan aktivister. Människor som stod upp för sanningen, stod upp för deras tro och fick betala ett dyrt pris för det. De fick se sina släktingar och sina bröder och systrar lida. Och ursäkta. Profetens biografi är fyllt av sådana exempel där muslimer verkligen blev utsatta för islamofobi i all dess bemärkelse, men och för islamofobiska hatbrott, men där man valde att just stå fast vid det man ansåg vara sanningen och stå upp för sin tro. Och det är så man får göra.
Om man råkar ut för ett rasistiskt våld eller någon utövar något liksom rasistiskt mot den eller något islamofobiskt, hur ska man reagera? Vad ska man göra? Vad tycker du?
Det är ju att man använder sig av de verktyg som är mest slagkraftiga. Och de mest slagkraftiga verktygen är inte att använda handen eller handgripligen gå till våld eller göra någonting annat, utan det är ju det lagliga verktyget. Och där har även lagen och lagstiftarna och domstolarna ett viktigt ansvar när det kommer till vilka signaler man sänder ut. För att om man på något vis skickar ut signaler om att lagsystemet är vagt och att lagsystemet är något som muslimer inte kan vända sig till, för att de hela tiden kommer se sig själva bli besvikna. Och precis som andra utsatta grupper, som till exempel kvinnor. Vi fick ju den här nyheten som var uppe på tapeterna senast om den här tjejen som utsattes för våldtäkt, och sedan blev det här målet nedlagt i domstolen för att man ansåg att hennes kropp var mogen. Hon var en 13-årig flicka, men hennes kropp ansågs vara välutvecklad, och därför ansåg man att det inte var våldtäkt. Så muslimer är precis som andra utsatta grupper, precis som kvinnor, judar och så vidare. Att ofta så är det så att lagen eller lagstiftarna och de som upprätthåller lagen, att de skickar ut tyvärr vaga signaler om att det här är ett verktyg för alla medborgare att kunna använda sig av och vända sig till, och som ska säkra individens trygghet och säkra i synnerhet minoritetsgruppers trygghet. För att det är vad man hävdar, att i en demokratisk stat, i ett demokratiskt land, så är det i synnerhet minoritetsgruppers trygghet man värnar om extra mycket. Och det är så man mäter också nivån av hur pass demokratiskt och hur pass humant ett land är. Det är genom att se minoriteternas levnadsvillkor och deras levnadsförhållanden.
Då kommer jag till min sista fråga. Det är den sista, men inte den minsta. Och det är, om jag nu vill bli en riktig antirasist, och det här är en viktig fråga, jag vill bekämpa det, då måste jag ha en verktygslåda. Jag måste rusta mig själv. Så. Vad tycker du är liksom en antirasists ABC-verktygslåda? Vad är det viktigaste han ska ha i den här verktygslådan?
Syftar du på litteratur eller syftar du på andra saker?
Jag tänker på litteratur, men det kanske kan ingå andra grejer, jag vet inte.
Ja, när det kommer till litteraturen så finns det en uppsjö om det här ämnet. Och mycket av den litteratur som länge har varit känd på engelska har nu kommit in inom de svenska kretsarna. Och där har man till exempel postkolonial litteratur berör de här ämnena väldigt mycket, och där man pratar om avkolonisering och avkoloniseringsprocesser. Där har du till exempel Frantz Fanon som skrev Jordens fördömda. Han skrev också vit hud och svart hud och vita masker. Du har även en bok som jag tycker väldigt, väldigt mycket om, och som är Det ohyggliga arvet av Christian Katomeris, där han tar upp rasismens historia i förhållande till olika minoritetsgrupper i Sverige. Han har ett särskilt kapitel för juden, samen, finnen, orientalen, romen och så vidare. Har han delat upp boken i dessa kapitel. Malcolm X självbiografi, utan tvekan. Vi kanske måste avsätta ett helt eget program för Malcolm X och hans antirasistiska kamp. Men den är en stor inspiration för väldigt många. Har varit och är en stor inspiration för väldigt många. Den han skrev i samarbete med Alex Haley. Sen har vi såklart Mattias Gardells Islamofobi. Vi har en antologi som Ylva Brune är redaktör för, som heter Mörk magi i vita medier. Så det finns en hel del. Det finns en hel del, och är man insatt så kan man även vända sig till projektsidan på Facebook, om jag får göra reklam, annars får du klippa bort det. Under ytan _islamofobi.nu som man kan hitta på Facebook, och där kan man skicka ett meddelande och fråga.
Har du inte en hemsida också?
Den är under konstruktion, snart på tapeten, inshallah. Big up. Så den kommer snart vara klar, inshallah, islamofobi.nu. Så man kan vända sig till Facebook-sidan och skicka ett meddelande och fråga ifall vad man vill ha för litteratur. Men en sak som praktiserande muslim i synnerhet, när det kommer till inspirationskällor och när det kommer till verktyg, så finns det en inspiration som vi tyvärr glömmer bort väldigt ofta när vi pratar om rasism, och det är det muslimska verktyget, eller det islamiska verktyget. Koranen och profeten Sunna, som är fyllt av exempel när det kommer till just att stå upp för rättvisa, stå upp för jämlikheten, oavsett etnicitet, oavsett klantillhörighet som var känd under den tiden. Och det är vad islam lär oss, att man ska stå upp för rättvisa, även om du inte kanske nödvändigtvis gillar människan du har att göra med. För det handlar inte om att gilla eller ogilla. För att nu för tiden det finns en hype kring det här med kärlek och kärleksbudskapet. Och jag tycker det är lite överdrivet. Det handlar inte om att älska alla. Det är en väldigt naiv inställning till livet, tycker jag. Att man ska på något vis tycka om alla eller älska alla. Det enda jag kräver är att bli bemött på samma villkor som alla andra människor. Och att inte få mina självklara rättigheter åsidosatta. Det är vad jag kräver. Rättvisa och inget annat. Du behöver inte tycka om mig, du behöver inte älska mig. Men du ska se till min potential som individ. Du ska se till min kvalifikation. Och inte diskriminera mig på grund av vad du associerar mig till. Ifall det är stereotyper eller ifall det är etnisk tillhörighet eller någonting annat.
Jazakallah khair. En stor verktygslåda att börja med. Så absolut, Jazakallah khair för de här tipsen och råden, och ett viktigt ämne som vi har pratat om som är en realitet i Sverige idag. Så Jazakallah khair, jag hoppas att jag kan ha med dig flera gånger, inshallah.
Absolut, vi får köra en del två, inshallah.
Absolut, okej, okay. Jazakallah khair.
Tack så mycket, tack.
Och jag kommer säga